Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Alltså frimurarna grundar ju ett barnhus i Stockholm 1753. Och där uppkom ju ganska snart rykten då att men frimurarna de döda barn och så saltar de in dem då. Och så säljer de dem till turken, hundturken. Och det går ju tillbaka då på någon slags föreställning om att det levde ett folk i Turkiet med hundhuven då, som åt barn då, och där profiterade frimurarna på.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Frimurarna är det mest spridda hemliga ordenssällskapet med miljontals medlemmar över hela världen. Med sina hemliga ritualer och nätverk har de lockat inflytelserika människor, men också skrämt allmogen och makthavarna sedan 1700-talet. Frimurarna har sitt ursprung i de medeltida hantverksgillerna bland murare som byggde katedraler. Senare utvecklades frimurarna till ett hemligt ordenssällskap med hemliga ritualer som år 1717 i London började acceptera medlemmar utanför murarnas skrå. Olle Larsson är historiker som har skrivit en rad historiska böcker, bland annat om Gustav Vasa, första bland första. Välkommen!
Tack så mycket!
Vi har ju gjort ganska aparta ämnen, du och jag tillsammans.
Ja, det har varit en härlig mix, om man vill säga.
jordens undergång och Dackuppror.
Absolut.
Ja, men du, på ditt kavajuppslag så har jag tror man kallar det Maltesekors, eller?
Ja, eller Tempelriddarkors.
Tempelriddarkors, ja.
Ja.
Vad är det för något?
Det är symbolen för frimurarorden. Det är ju egentligen det här korset med åtta flikar som man kallar för. Där varje flik symboliserar ju saligprisningarna i Jesu bergspredikan.
Just det, för dagens ämne är faktiskt frimureri.
Ja.
Men jag vet inte om man ska ta in, vad jag förstått så har du ganska hög grad inom frimurarna.
Jag har grad 10, vilket är den högsta grad man kan ha inom det som kallas för det svenska systemet. Och det är det system som har praktiserats i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och norra Tyskland. Och det är alltså ett system som är alltså egentligen väldigt svenskt och som egentligen låg färdigt sekelskiftet 1800. Så det är gamla ritualer vi pratar om.
Mm. Men det är också, om vi ska ha någon sån här disclaimer i början, det har du förklarat för mig på en lunch här, att du får inte berätta om ritualerna.
Ingenting i frimureriet är hemligt utom just ritualerna.
Ja. Så ni vet, jag kommer inte ställa någon fråga om det, det är meningslöst. Men jag tänkte man kanske börja lite bredare egentligen, för det där, det är ju, frimurarna, det är ju, vad jag förstått, världens populäraste orden, hemliga ordenssällskap. Men det finns ju massa ordnar, så hur skulle du definiera ett hemligt ordenssällskap?
Jag skulle nog definiera det genom att ta egentligen en utgångspunkt i historien skulle jag vilja göra. Och det man kan se är att under 1700-talet så formligen exploderar ju det här uppkomsten av så kallade hemliga ordenssällskap. Och ska man förstå varför det händer just då så måste man nog fokusera på hur så att säga, världen har förändrats egentligen från och med renässansen, eller vi kan kalla det för tidig modern tid, början av 1500-talet. Alltså, europeerna är ju ute och reser, man upptäcker nya världsdelar. Naturvetenskapen, den moderna naturvetenskapen föds. Vi får en ny världsbild som sätter solen och inte jorden i centrum. Vi får en renässans där människan blir alltings utgångspunkt. Vi får en reformation som är kullkastad i alla många gamla sanningar. Så överhuvudtaget så är tidig modern tid en ganska turbulent period, kan man säga. Och där fanns det nog ett behov för människor som tänkte mycket, att skapa förutsättningar för att kunna träffas och diskutera frågor som har med världsåskådning, etik, moral att göra. Och det är nog så man ska se överhuvudtaget den här uppkomsten av ordenssällskap generellt under 1700-talet. Men sen ska man också komma ihåg då att om vi tittar på svenska förhållanden och för all del brittiska förhållanden, frimureråden skapas ju i Storbritannien, det moderna frimureriet. Och man kommer ihåg att även om vi har så att säga en värld som förändras under 1700-talet, så är det fortfarande en värld där vi har en politisk makt som är rädd för konkurrens, som är rädd för subversiv verksamhet. Vi har en kyrka som fortfarande kämpar för sitt förklaringsmonopol. Och för att man skulle kunna diskutera det här och få vara i fred, så att säga, så blir de här sällskapen hemliga till sin natur. Men det är då statsmakten och kyrkan inte kanske riktigt visste. Det var ju att jag vet inte riktigt hur det såg ut i de andra ordenssällskapen, för de här ordenssällskapen ser väldigt olika ut. Vi har en del som är väldigt liksom allvarligt sinnade och som verkligen diskuterar etik och moral. En hela vägen ända upp till de ordenssällskapen som egentligen är glad, där man träffas och umgås och det blir en förutsättning för att få svinga en bägare i glada vänneslag, så att säga. Men någonting som är förbjudet i frimureriet, det är att diskutera olika religiösa tolkningar och politik. Just Jaha. Därför att det är sånt som sår split mellan människor.
Men vad är det man diskuterar?
Etik och moral till exempel. Hur blir man en bättre människa? Hur utvecklas man som människa? Gör man gott för sig själv och andra? Till exempel.
Mm. När jag läste på lite här så blev det borde jag ju kunna räknat ut, men jag blev väldigt... Det heter ju frimurare. Ja. Varför heter det frimurare? Eller Freemasons.
Freemasons, ja. Det intressanta med frimureriet, om man tittar på deras historia, det är att det finns egentligen två typer av historia som man får förhålla sig till här. Dels finns det en historia som man så att säga kan belägga och som handlar då om det moderna frimureriets framväxt. Alltså frimureriet som ett historiskt känt fenomen. Och så finns det en annan typ av historieskrivning som tillämpas inom orden, så att säga. Som består av ordens legender, ordens traditioner som ofta har så syfte att liksom förlägga ordens ursprung så långt tillbaka som möjligt. Men ska man titta på det som är liksom historiskt gripbart, så har vi då utgångspunkten i de medeltida katedralbyggena. Alltså det är gigantiska byggnader.
Vad pratar vi om för århundraden?
Vi talar framförallt 12-13. 1900-tal skulle jag säga, som är de stora byggnadsperioderna. Och det här är ju enorma satsningar man gör då på att bygga de här katedralerna. Och det kräver inte bara kapital, utan det kräver ju också yrkeskunniga människor. Och det finns ju då en grupp stenhuggare som rör sig mellan katedralbyggnaderna nere på kontinenten, oberoende av nationsgränser egentligen. Och det här innebär att de var ju inte så många andra hantverkare knutna till städernas skrån, utan de var ju helt enkelt i det här fallet frie murare, och därav kommer då namnet frimurare. Så det här är det har vi liksom.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Här har vi början.
Det låter ju som att de här står lite över de vanliga hantverkarna.
De var ju specialiserade. Ja. De var ju så att säga, inga jämförelser i övrigt. Alltså, men de var eftertraktade. De fick förmodligen bra betalt. De gjorde det här specialiserade stenhantverket som väldigt få kanske kunde utföra. Och när de kommer till en ny byggarbetsplats då, vid ett katedralbygge, så uppför de så kallade bygghyddor. Och en bygghydda på engelska heter en lodge. Och därför säger man att frimureriet träffas i loger. Okay. Så då har vi ju där.
Ja.
Och i de här logerna så, det var också inom frimurarna, eller de här fria murarna, så fanns det en strikt hierarki mellan lärlingar, gesäller och mästare. Så när man träffas här då på de här bygghyddorna, och vad man gör här, det är att man diskuterar yrkeshemligheter till exempel. Man diskuterar geometri. Så var det väldigt viktigt att rätt person fick ta rätt av rätt kunskap så att säga. Man behövde skilja på de här olika kategorierna, lärling, mästare, gesäll. Och därför hade man olika lösenord, handslag, knackningar, för att liksom se till att rätt person kom in i de här bygghyddorna.
Det har jag stött på här när jag har läst på. Hemliga handslag.
Precis.
Men det är någonting som du inte heller får avslöja, misstänker.
Nej, jag kan inte avslöja hur de ser ut. Men att de existerar, ja det gör de. Och har egentligen samma funktion. Alltså att skilja mellan graderna. Och just det här lärling, mästare, gesäll. Det är ju någonting som frimureriet har tagit över som begrepp på de tre första graderna. Men fortsätter vi historien om frimureriets framväxt framåt då, så mot slutet av medeltiden, och när man kommer in i tidmodern tid, så avtar ju det här, de här byggnationerna, de här stora katedralerna.
Man har byggt tillräckligt med katedraler.
Man har byggt tillräckligt med katedraler, ja. Och då, man kallar det här första frimureriet där man då träffas vid katedralerna, det talar man om som ett operativt frimureri. För det handlar om en frimurarverksamhet som är kopplad direkt till stenarbetet. Men så går vi in i tidig modern tid, världen förändras, katedralerna, det byggs inte så många katedraler längre, och då ändrar de här sammanslutningarna karaktär. Man öppnar helt enkelt upp för grupper som inte är stenhantverkare, som är akademiker, som är läkare, som är jurister, för att diskutera livsfrågor mer generellt.
Och var sker det här någonstans?
Det sker framförallt i de första spåren av det här som man kallar för spekulativt frimureri, som man då skiljer från det operativa frimureriet, hittar vi i Skottland på 1500-talet.
Är det en slump att det uppträder i Skottland?
Jag skulle vilja återkomma lite till den frågan.
Om en liten, bara vi inte glömmer bort.
Nej, om en liten stund så ska vi återkomma till detta. För sen, och då finns det två olika tolkningar av vad det egentligen är som händer. Är det så att de här operativa logerna har funnits hela tiden och går över till att bli spekulativa loger genom att öppna upp för andra? Kanske. Eller är det så att de här spekulativa logerna är nya loger som skapas, men när man tar över så att säga de gamla muralogernas symboler, passare, vinkelhake, till exempel lodlina. Man tar över graderna, mästare, gesäll, lärling. Man tar över handtag, knackningar, lösenord. Förmodligen är det nog så att de här spekulativa logerna som bildas då under 1500-talet tar över symbolvärlden, så att säga.
Så du tror inte bara att de operativa förvandlas till spekulativt.
Nej, det känns mer troligt att det är liksom, att det skapas en ny typ av loger eller frimureri som har det här gamla frimureriet som utgångspunkt.
Ja. Men vad jag vet inte, vi har egentligen pratat om syftet med det operativa frimureriet, men vad var syftet med de spekulativa frimureriet?
Egentligen så tar man ju fasta på det i som också förekom i de operativa logerna, att man också istället för att diskutera yrkeshemligheter så diskuterar man livsfrågor. Det fanns också i de operativa frimurarlogerna en slags välgörenhetsaspekt där man tar hand om varandra. Man tog hand om änkor efter hantverkare som skadas och så vidare. Och det här förs ju över till det moderna frimureriet där just välgörenhet, eller som man talar om som caritas, att göra gott, är en viktig del. Så det tar man helt enkelt över.
Mm. Ställde man några särskilda, jag vet inte, idag har jag ändå fått för mig att det är ju samhällets elit som är med i de här logerna, eller jag kanske har fel bild av det där.
Jag tror att det beror lite på vilket land vi rör oss och så, men om vi går tillbaka till Storbritannien där vi ändå har då, där vi har det här spekulativa frimureriets födelse, så börjar det här i Skottland. Och så från Skottland så sprids det till England. Och det här är ett frimureri som ser väldigt, väldigt olika ut, som sagt. Det är allt från liksom väldigt stränga, allvarligt sinnade sällskap till liksom
partysällskap,
umgänge i glada vänneslag. Då. Det finns då, en del av de här sammanslutningarna är kristna, en del är agnostiska. En del av dem, och då många av dem är deistiska. Just därför att religion i Storbritannien är nu efterdyningarna av, kan man väl säga, av de här religiösa turbulensen i Storbritannien, framförallt under 1600-talet, gör ju att man inser att religionen är någonting som kan ställa till problem.
Det är kontroversiellt. Ja.
Så för att bli med, och det här är ju, så här ser det alltså ut, kan man säga, på de brittiska öarna, ända fram till 1717. 1717 är året då det moderna frimureriet föds. Ja, det känns ju konstigt.
Man vet det så exakt.
Ja, jag kan till och med ge dig datum. Det moderna frimureriet föds i London den 24 juni 1717 på värdshuset The Goose and the Gridiron.
Finns gåsen det kvar?
Och kvar? Nej, tyvärr finns inte byggnaden kvar. Och det som händer här är att man har börjat inse att det här är ett problem. De säger att de är frimurare, de säger att de är frimurare, de säger att de är frimurare, de säger att de är frimurare. Men vilka är då frimurare? Vi måste skapa någon form av enhetlighet i detta. Och det är ett av syftena med det här mötet på det här värdshuset, den här dagen som är Johannes Döparens dag. De första graderna i frimureriet kallas för Johannesgrader. Det är ingen slump. 24 juni, Johannes Döparens dag. Och innan kvällen är över så har man kommit överens om att man ska skapa enhetlighet i det här spekulativa brittiska frimureriet. Och här skapas då The Grand Lodge of London. Så det här är liksom, här är födelsedagen för allt modernt frimureri idag. Oavsett egentligen vilket land. Även om det sen utvecklas väldigt olika beroende på var någonstans i världen vi befinner oss.
Men det låter inte sådär självklart bara att ett gäng i London bestämmer sig för det här 1717 och sen så ska alla anta de här nya reglerna.
Nej, men här kan man väl säga den här liksom tillställningen på gåsen och halstret, det är mer, kan man väl säga, en slags, här har vi en intention att skapa ordning. Men nu måste vi ju se till att det här verkligen uppfylls. Då skapar man konstitutioner. Det måste man ha. Det här är frimureri. Och då är det en präst som heter James Anderson som 1723 publicerar en skrift som heter The Constitutions of Freemasonry. Det han gör här då är att han förklarar att frimureriet är öppet för alla män som har en tro på ett högre väsende.
Men det behöver inte vara en kristen gud då? Eller?
Nej, tro på ett högre väsende. Han formulerar någonting i stil med att that confesses to that religion in which all men can believe. Alltså tron på ett högre väsende, oavsett vad du kallar för det. Så det behöver inte vara kristet. Absolut inte i det här brittiska systemet då. Och sen så skapar man då den här fantastiska historieskrivningen. Vad har vi för rötter egentligen? Ju längre tillbaka, desto bättre. Jo, säger Andersons Constitutions. Självklart så måste vi röra oss tillbaka till Adam och Eva.
Ja.
Den första frimurarinitiationen skulle man kunna säga då, va? Det är ju när Adam lär sin son Kain mureri. Och sen, det är ju naturligtvis en otroligt fantastisk historia. Det börjar här i Gamla Testamentet. Det sveper över Egypten, det sveper över de antika kulturerna. Det sveper in i Jerusalem, Salomos tempel. Oerhört viktigt, och så kommer det hela vägen upp till Storbritannien. Så han gör alltså en historisk exposé då, där så att säga, frimurarna har funnits egentligen då från de första människorna egentligen. Och det här, det finns ju, det är ju jätteintressant, för att ibland om man tittar på antifrimureriska skrifter så står det, man talar om liksom det judiska frimureriet. Va? Var kommer just den kopplingen från? Jo, för att i Andersons Constitution så står det bland annat att när Mose för ut israeliterna ur den egyptiska fångenskapen, så är det liksom ett helt folk av murare som tågar ut där.
Det är viktigt det här med den kopplingen till murarna.
Murarna är viktigt. Byggnadskonsten är viktig. Mm. I symbolvärlden och allt detta.
Men ställer man några andra krav förutom att man ska ha en tro på ett högre väsen på sina medlemmar?
Egentligen, alltså jag kan tala om hur det svenska systemet fungerade då, därför att det svenska systemet skiljer sig från det här deistiska systemet, eller systemet med tron på ett högre väsende. Det svenska frimureriet, den första frimurarsammankomsten i Sverige äger rum 1735.
Stockholm. Det är ganska snart efter 1717.
Ja, det sprids ganska snabbt från Storbritannien till Frankrike. Och det är från Frankrike, eller via Frankrike, som frimureriet kommer till Sverige.
Ja, 1700-talet, då är ju, menar, Frankrike är ju viktigt.
Precis. Och 1735 så hålls då den första frimurarsammankomsten i Stockholm. Och den som leder den här sammankomsten är en man som heter Greve Vredesparre. Och han har själv blivit frimurare i Frankrike. Förmodligen reciperas han antas som frimurare 1731. Han är officer, han tjänstgör vid det här svenskspråkiga regimentet i Paris som heter Royal Suédois. Och han kommer hem och bestämmer sig för att skapa en, han talar inte om en frimurarorden, han talar om en frimurarsocietet eller greve Sparres loge eller någonting, men han vill i alla fall introducera frimureriet i Sverige, och det gör han genom att den här kvällen, jag förmår att det är den 17 mars, anta den första frimuraren i Sverige, som är Carl Gustav Tessin. Och det där ser vi också vad det är för typ av kretsar vi rör oss i. Alltså det är en kosmopolitiskt orienterad adel, kan man säga. Och 1735 så funkar det inte att ha ett deistiskt frimureri i Sverige. Det går inte.
Det är inte tillåtet.
Det går alltså inte. Nej. Vi har ju från 1686 års kyrkolag stränga bestämmelser om bekännelsetrohet. 1735, samma år som den här receptionen äger rum, så antar man den strängaste religionsstadgan någonsin i svensk historia, med krav på renlärighet. Dessförinnan så har man 1726 infört det så kallade konventikelplakatet. Som ett sätt i kampen mot den här framväxande pietismen. Alltså att människorna ska liksom gå till sitt eget hjärta och bort mot vanekristendomen och detta. Som ett sätt att behålla enhetskyrkans makt. Att i den situationen skapa liksom ett frimurarsystem som är deistiskt, att tron på ett högt väsen, det gick inte. Så svenska frimurarsystemet kräver kristen bekännelse.
Men det är unikt egentligen.
Det är unikt, och det är typiskt för det svenska systemet.
Men fanns det inga andra länder vid den här tiden som också hade stränga krav på bekännelse? Varför blir det just i Sverige vi utvecklar ett, det heter ju till och med den svenska frimurarsystemet.
Det kallas för den svenska riten.
Svenska riten,
ja. Det är det enda system jag känner till som har sån otrolig krav på, alltså just kristen bekännelse.
Ja. Men det blir rätt stort i Sverige, eller hur?
Ja, det har ju sina födslovåndor, får man ju säga. Det är ju så att det antas inte speciellt många frimurare de här första åren. Det kanske handlar om ett 70-tal, om man tittar på hela 1730- och 1740-talet. Och det är en Stockholmsföreteelse. Det finns inget frimureri utanför Stockholm förrän på 1750-talet. Men 1750-talet är viktigt, därför att då kan man säga, då blir det ordning på det svenska frimureriet. Därför att det var ju samma sak här, vem som helst kunde i princip skapa en frimurarloge och uppkalla den efter sig själv. Jag kunde haft Olle Larssons loge hemma i Växjö och reciperat folk i mitt vardagsrum och så. Men på 1750-talet så hände någonting. Och här är en person som är väldigt viktig. Han heter Carl Fredrik Schäffer. Han är svensk ambassadör i Paris. Han blir själv frimurare i Paris. Han är han får fullmakt av den franske stormästaren att skapa en, så att säga, en enig svensk landslag under egen svensk jurisdiktion. För fram till 1753 så lyder den svenska frimureriet egentligen under den franske stormästaren. Och han får den här bekräftelsen redan på 1730-talet, men han blir kvar i Paris ganska länge. Han blir svensk minister i Paris. Han kommer hem till Sverige 1752. Och han kommer sen också bli lärare till Gustav III, vilket vi kan prata om sen, för det är ganska intressant. Men hur som helst, så 1753 så skapas liksom den första enhetliga, riktiga svenska logen, kan man säga. Som Sanction Auxiliaire heter den. Men det som är lite roligt här då, som visar hur förvirrat de här första åren var, det är att den som grundar den logen, det är inte Schäffer, utan en annan adelsman som heter Posse, som också har fått fullmakt av den franske stormästaren att grunda loge. Men hur som helst, Schäffer ansluter till den här logen, och de som finns då som frimurare som har blivit antagna till frimureriet innan den här logen skapas blir medlemmar av den här nya logen. Så där skapar man liksom, börjar man skapa enhetlighet i detta. Och 1753 så blir Carl Fredrik Schäffer svenska frimurarorden, ska man säga, stormästare. Och 3 år senare Gustav III:s lärare.
Just det, för att i Sverige så finns det hela tiden en ganska nära koppling till kungahuset här.
Ja, det här är också rätt så, tycker jag, intressant. Därför att tittar man på när det svenska frimureriet gör sin första så offentliga manifestation, så är det 1746. Och det är när arvprins Gustav föds, Gustav den tredje, låter frimurarna slå en medalj. Med tvåsidig är den. På den ena sidan så står det "och det var ljus". Och så ser man ett schackrutigt golv, vilket är en viktig frimurarsymbol. Det är ju egentligen dualismen, ljus, mörker, gott, ont, kunskap, okunskap. Allt det som kan ligga liksom i ljus och mörker. Och sen så, på baksidan av medaljen, så finns det också andra frimurarsymboler. Det finns en jordglob, det finns en passare och det finns en vinkelhake. Passaren står ju för att göra rätt, rätvinkliga, och vinkelhaken för, alltså, cirkeln som den perfekta formen. Och också under medeltiden så ansågs cirkeln vara ett uttryck för Guds allomfattande nåd. Så det finns liksom en del frimureriska symboler på detta. Men koppling till frimurarhuset, jo, eller till kungahuset. Det är ju så att när Schäffer blir stormästare så lyckas han locka in den svenske kungen Adolf Fredrik till frimureriet, och då i året 1753. Sen får ju Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika 3 söner. De heter Gustav, de heter Fredrik Adolf och de heter Karl. 1770 så blir Karl och Fredrik Adolf antagna till frimurare, och 1771 Gustav, den blivande Gustav den tredje. Så här har vi liksom kopplingen, alltså frimurarorden i Sverige får en direkt koppling till kungahuset.
Men inte det ganska unikt?
Ganska unikt. Det är egentligen bara Preussen som har en liknande, alltså, närhet mellan frimureri och kungahus. På andra håll så var det ju så, kunde ju frimurarorden snart bli subversiv och revolutionär. Frankrike till exempel är ju, där fanns det ju flera av de ledande revolutionärerna under revolutionen. Danton, Robespierre, som var frimurare.
Okay.
Men det som är lite intressant här, kopplingen till svenska kungahuset igen då, det är ju att Schäffer blir alltså 1756 utsedd till den blivande kung Gustav III:s lärare. Och han får kungen intresserad, alltså han för över en hel del frimurarvärderingar till Gustav III. Han låter bland annat då kungen i uppgift skapa en egen order. En eget ordenssällskap, och det gör Gustav III.
Alltså som barn?
Ja, han är ju 10 år då. Han skapar något som heter Bågen och Kogrets orden. Han skriver liksom stadgar, och det här är ju rent frimureri om man tittar på det. Och det är ju intressant. Så kan man ju fråga, så när Gustav III ändå, eller Gustav blir frimurare, vad är det som lockar? Men förmodligen så är det ju så att Schäffer har haft ett visst inflytande över honom, naturligtvis. Själv så säger han att det handlar ju också om att hans pappa Adolf Fredrik var frimurare och han vill göra som sin pappa. Hans bröder var frimurare. Det finns också att det här, det är inne att vara med i ordenssällskap. Det finns en kosmopolitisk...
Finns det massor med orden med det här?
Det finns jättemånga ordnar egentligen. Det är väldigt få som överlever in i våra dagar. Men det finns ganska många ordnar. Men frimurorden är ju den som lever kvar. Det är ju det äldsta ordenssällskapet i Sverige idag. Men så finns det en aspekt till. Alltså Gustav III är ju känd som teaterkungen, eller hur? Han är ju liksom den här... Ja, hela hans liv var ju som teater. Han var ju kulturellt intresserad. Och då ska man komma ihåg att om vi pratade för ett tag sedan om Andersons konstitution och historiken som liksom går tillbaka till Adam och Kain och hela vägen fram. Det som händer i Frankrike på 1730-talet, det är att frimureriet utvecklas bort, eller de tre graderna, lärling, mästare, gesäll finns kvar. Men man känner att det räcker ju inte riktigt. Det måste ju finnas någonting mer. Och då skapas så kallade höggrader eller riddargrader. Och den som ligger bakom detta, det är en man som heter Andrew Ramsay. Skotte återigen, men verksam i Paris. Schäffer har förmodligen stött på den här Ramsay. Och Ramsay gör en jättepoäng av, han trycker jättehårt på Salomos tempel. Det här är jätteviktigt. Men sen trycker han också på att göra en koppling mellan frimurarorden och den gamla tempelherreorden som då grundas i Jerusalem 1119.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Man gör den här kopplingen, men finns det någon reell historisk koppling egentligen?
Nu kommer vi tillbaka till ditt svar. Du frågar mig, varför just Skottland? Jo, 1119 så grundas tempelherreorden i Jerusalem. De får ju sitt namn av att de slår sig ner på platsen för det mytomspunna, alltså Salomos tempel. Tempelherreorden blir en viktig ekonomisk politisk faktor i Europa. Väcker ont blod hos många, vilket också utsätter den för ett hot. Och i början av 1300-talet så inleder den franske kungen tillsammans med påven en kampanj mot de europeiska tempelherrarna. Det inleds 1307.
De har blivit för mäktiga för...
Ja, de är helt enkelt en fara av olika skäl. Och tempelherrarna arresteras, de förhörs oftast under tortyr, de bekänner de mest horribla brott, att de har allt från homosexuella riter till att de har spottat och urinerat på Kristi kors och... Ja, att de har djävulsdyrkan och allt detta då. Och det här gör att man slår sönder mycket av tempelherreorden i hela Europa. Det finns ju fortfarande idag, så har vi Tempelhof i Berlin, det gamla tempelherregården. Vi har The Temple i London, du har Temple i Paris. De vägde ju alltså de här kvarteren in i städerna. Och slutpunkten kommer då 1314. När den sista stormästaren, Jacques de Molay, bränns på bål i Seine i Paris. Men har vi legenden. Några tempelherrar kom undan med tempelherrarnas hemligheter och tog sig till
Skottland.
Skottland, precis. Där de fick nära kopplingar till huset Stuart. Och huset Stuart fördrivs ju då, eller Jakob den andra Stuart fördrivs ju ut från Skottland efter den närrika revolutionen. Så hans son och sonson har ju fortfarande ambitioner på den skotska tronen. Och den sista som heter Charles Edward Stuart, det är en Bonnie Prince Charles, återvänder ju och hoppas ju att med fransk hjälp kunna återta den skotska tronen, men misslyckas ju, besegras slaget vid Culloden. Era lite, ja, ta sig ut ifrån, lyckas hålla sig undan från engelsmännen i alla fall, ta sig ner, res runt i Europa, hamnar i Florens, där han lever då gravt alkoholiserad. Men då finns det alltså på många håll i Europa en föreställning om att han är liksom, vad säger, det europeiska frimureriets förgrundsgestalt här. Det är han som bär på det här arvet.
Men stämmer det då?
Nej, det är jättesvårt att få ihop det här rent historiskt. Men man får se det här som en ordenslegend.
Men det är viktigt för frimureriet.
Ja, det är det. För det är det som egentligen höggradssystemet handlar mycket om, den här tempelherrekopplingen på olika sätt. Men man, i tiden... När det här, alltså i tiden på 1700-talet, så fanns det ju absolut de som var övertygade om att det var på det här sättet. Och en av dem är ju Gustav den tredje. Han är ju känd för att han gör den här italienska resan 1783. Ni vet, han kommer till Pompeji och han besöker Florens, Neapel, Rom, ser de antika lämningarna. Men han gör en sak till. Han söker upp Bonnie Prince Charles, som sitter gravt alkoholiserad i Florens, och lyckas få en fullmakt av honom att han ska få ärva positionen som frimureriets största förkämpe i Europa när Bonnie Prince Charles dör. Det gör han sedan 1788. Det här dokumentet finns inte kvar i original, men det finns min avskrift, tror jag, i frimurarordens arkiv. Men kungen hinner aldrig, han vill ju naturligtvis använda det här av politiska skäl, därför att det finns ju en fördel med att bygga upp, alltså knyta kontakter via frimureriet som är så pass politiskt ändå inflytelserikt i Europa, eftersom det är de högsta kretsarna som sluter sig till detta. Men han hinner aldrig göra någonting åt detta, för att han dör lite för snabbt då, 1792.
Men kan man, det låter ju som att frimureriet i Sverige verkligen får en flygande start.
Ja, i alla fall efter 1750-talet. I början är det ju lite tveksamt, men så får det ju en enorm boost när de kungliga har gått med. Det blir ju jättepopulärt. Och Gustav den tredje, man ser ju också att hans frimureri, han knyter ju till sig personer på politiskt viktiga positioner som är frimurare. Till exempel när han driver igenom anfallskriget mot Ryssland 1788, då finns det frimurare som nära honom som agerar. Frednings- och säkerhetsakten 1789. Han har mycket nära hans biktfar och, kan man säga, hovpredikant heter Olof Wallqvist. Han är frimurare och faktiskt ofrälse. Och det är ju han som sitter vid kungens dödsbädd när han avslutar sitt liv då efter skotten på maskeradbalen i mars 1792.
Gustav den fjärde Adolf är en som man oftast inte pratar så mycket om.
Ja, han är också frimurare.
Ja, det var det jag tänkte fråga. Han var naturligtvis frimurare han också. Men han satt ju inte så länge vid makten.
Nej, men han är ganska viktig därför att om man tittar på, jag nämnde ju förut den här Schäffer då, som blev ledare för svenska frimureriet 1753. Sen kom det in en annan person också som heter Eklef, och det är han som inför de här riddargraderna i Sverige, också ganska viktig i svenska frimureriet idag. Men när Schäffer avträdde som stormästare, så blir det hertig Karl, sedermera han som blir Karl den XIII. Och det här gör ju också att frimureriet får en ännu tydligare liksom, kunglig koppling, och han är ju viktig därför att han är ju den som skapar det moderna. Det känns konstigt att prata om modern, men vi rör oss, alltså men han skapade det moderna svenska frimurarsystemet, den svenska riten.
Men vad innebär att han skapar det? Att han styr upp liksom,
ja, det innebär egentligen, om vi tittar på när Gustav III dör 1792, sen kommer ju Gustav IV Adolf, och hertig Karl finns ju fortfarande i kulisserna. Så han ägnar mycket del, en stor del av 1790-talet åt att försöka återigen bringa ordning i det svenska systemet. För det man har då, det är att man har de tre första graderna, lärling, gesällmästare, som kallas för Johannes frimureri. Man har något som kallas för Andreas frimureri, eller det skotska frimureriet, som är grad 4, 5 och 6. Och så har man kapitelfrimureri som kallas för grad 7, 8, 9, 10. Hur ska vi få ordning på detta? Därför att de här hänger egentligen inte alls ihop. Så det Karl vill göra, det tänkte att skapa ett frimurarsystem som präglas av enhetlighet. Det finns en logisk konsekvens eller en logisk gång från grad 1 upp till grad 10. Tänk dig ungefär att du läser 10 kapitel i en bok. Så det är ju bra om kapitlerna har liksom en smidig övergång och det finns liksom en historia att följa. Och det gör han.
Men man kvalificerar sig för de här olika nivåerna.
Precis. Man är en viss tid i varje grad så klättrar man. Och man får bara ta del av den gradens budskap, symboler och hemlighet, så att säga.
Men allt det styrs av hur länge man har varit medlem egentligen.
Ja, och hur pass aktiv man är också, kan man väl säga. Men det som är intressant är att när han skapar det här systemet så gör han det också med utländska förebilder. Han reser ju runt i Europa. Han får tag på frimurartexter, på ritualtexter. Han skriver ner dem, han skickar hem de här på skiffer. Han har hjälp då av en man som är kapten vid Svea Livgarde som heter Tornehjelm. Och det är egentligen Tornehjelm och hertig Karl som skapar då det här 10-gradiga svenska systemet på kristen grund som egentligen ligger färdigt då år 1800. Så de ritualer som tillämpas i svenska systemet idag är ju samma ritualer, i princip samma språkträkt som de som skapades år 1800.
Men om vi ser frimureriet i Sverige, det blir ju liksom eliten bär fram det här, liksom, till och med nästan hela regentlängden där. Ja,
hur länge ända fram till vår nuvarande kung. Så har ju alla varit
frimurare.
Som inte är medlem. Men däremot så är han den svenska frimurordens högste beskyddare. Däremot prins Bertil var ju frimurordens, var högt uppsatt inom frimurorden. Mm.
Men jag skulle komma lite till att så här är det ju inte på alla platser på jorden. Ofta blir frimureriet, vi har berört lite grann, det blir ju ifrågasatt och makthavarna frukta lite det här hemlighetsmakeriet.
Man kan väl se det, alltså i alla totalitära stater så förbjuder man det ju i princip. Alltså i Nazityskland till exempel, i det kommunistiska Sovjetunionen, det har ju att göra med att det är, alltså man vill ju inte ha hemliga sällskap som man inte har kontroll över.
Men man förbjuds ju väl även tidigare?
Ja, alltså första gången det blir riktigt illa, då är ju frimureriet, då är ju fortfarande frimureriet, det är ju frimureriets barndom. Och det har ju att göra med då, ja, de här, återigen, tillbaka till England, Stuartarnas ambitioner på den skotska tronen, de flyr, de hamnar i i Italien. Det finns ett frimureri där kopplat till Stuarts som infiltreras av brittiska protestanter, kan man säga. Och det här gör att italienska frimureriet blir antikatolskt. Och sen så har vi också en rädsla i Frankrike då för att frimureriet är subversivt. Och summa summarum av detta är att påven bannlyser frimureriet 1738.
Men det måste ju varit ganska allvarligt.
Ja.
Innebär det att det inte finns så mycket frimureri i katolska länder?
Ja, det finns. I Frankrike finns det därför att staden Paris godkänner. Alltså man bekräftar aldrig den här bannlysningen. Så där överlever frimureriet. Men så ska man komma ihåg då, det finns ju en bild av, om man tittar på konspirationsteoretiker, att det finns en frimurerisk världssammansvärjning där frimurarna träffas liksom och planerar hur man ska liksom lägga sig under världen. Det gör det inte. Och det säger jag inte bara för att jag är frimurare, utan det säger jag därför att det finns ingen möjlighet. Alltså, de olika frimurarsystemen är så olika att de inte fungerar. Vissa frimurarsystem godkänner inte vartannat. Alltså det svenska, de första tre graderna, engelska graderna, det är grunden för allt frimureri. I Sverige har ett system på 10 grader. I USA har man ett system på 33 grader. De har via kristen bekännelse, de är deister. Alltså, det finns inte.
Men i konspirationssammanhang så brukar man ju prata om Illuminati. Är det frimureri?
Nej, det är
det. Det var inte det, nej.
Utan det är precis som rosenkreuzare.
Men det var ett ordenssällskap i Bayern, var det väl?
Ja, det finns många sällskap som blommar upp då under 1700-talet. En del är inte ens säkra på att Illuminati har funnits, så det bara är en myt. Det är många av de här sällskapen som blommar upp då och sen försvinner de. Men man kan säga att många av de här sällskapen, även frimurarna, har gemensamt det att man tar till sig liksom det som var modernt i tiden då. Det är ju en blandning då. Det är kristen bekännelse, ja. Det finns en kristen symbolik. Det finns murasymbolik. Det finns spår av det gamla Egypten. Det finns spår av judisk kabbala. Det finns spår av alkemi. Det finns spår av talmystik. Alltså det är mycket, många olika.
Men det är väldigt mycket en 1700-tals.
Det är väldigt mycket. Precis, och eftersom man då bevarar det här som det en gång var, så finns ju det här, lever ju det här kvar fortfarande. Och så får man ju komma ihåg en sak, att alkemin handlar ju inte bara om att förädla oädla metallet guld. Det handlar ju också om människans förädling mot någonting bättre. Och det är väl i den bemärkelsen man ska se liksom den alkemiska kopplingen i frimureriet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dels har ju då att olika stater och påven och så ifrågasätter det här och försöker trycka ner det. Men det finns väl också en viss misstro bland allmogen. Hur ser allmogen? De kanske inte ens är medvetna om att det här finns.
Det kommer ju någonting som man kallar, under 1700-talet kommer man kalla förrädarskrifter. Mm. Folk som alltså...
ja, hoppat av eller?
Ja, alltså avslöjar frimureriets hemligheter. Man visar liksom... det finns otroligt vackra franska bokverk. Så man visar liksom frimureriska ritualer liksom i kopparstick och så här. Och man skriver om vad frimurarna gör. Mycket är ju rent påhitt i syfte att smutskasta. Så finns det naturligtvis en del av det som är sant om man tittar på hur man beskriver ritualerna. Men det finns ju då redan... Det första jag vet egentligen som i Sverige när frimurarna råkar illa ut i det här myten om att frimurarna äter barn.
När började man prata om
alltså,
det?
Frimurarna grundade ju ett barnhus i Stockholm 1753. Och där uppkom ju ganska snart rykten då att ja, men frimurarna de dödar barn och så saltar de in dem då. Och så säljer de till turken, hundturken. Och det går ju tillbaka då på någon slags föreställning om att det levde ett folk i Turkiet med hundhuven då, som åt barn då, och där profiterade frimurarna på. Och det är förmodligen så att det har blivit en höna av en fjärde. Man har ju aldrig saltat ner barn och sålt till turkarna. Däremot så gjorde man ju koppympning mot smittkoppor.
Mm.
Och det har liksom satt igång.
Det är de första antivaxarna.
Ja, de är ju vaxare, men det var antivaxarna som spred ryktet. Ja, precis. Ja. Men så.
Ja. Men... Vad skulle du säga är den viktigaste anledningen att frimurarna blev det största ordenssällskapet i världen? För det är ju som du säger tidigare här, fanns ju väldigt mycket ordenssällskap.
Jag tror att det finns en viss tidlöshet. Det får ganska tidigt en stadga. Om man tittar på i Sverige då, det får tidigt en stadga som följs. Jag tror det finns en styrka i att behålla det gamla. Alltså det lockar med de här gamla traditionerna, innehållet, det man diskuterar ju tidlösa frågor, liv, död, rätt, fel, gott, ont, etik, moral, aktuellt på något sätt. Och jag tror att det är det som har gjort att det har överlevt. Och det är ändå så att det är ju ändå förbluffande lite som har kommit ut.
Alltså, är det så?
Ja, för när man talar om att frimurorden är ett hemligt sällskap, så är ju det en sanning med modifikation. Matriklarna är offentliga. Kan ta reda på exakt vilka som är frimurare i Sverige, vilken grad de har och var de bor.
Kan jag gå och läsa dem någonstans?
Ja, de finns förmodligen på biblioteken. Du kan beställa dem från svenska frimurare.
Varför har man valt att göra dem offentliga?
Jag tror att det har att göra med att det blev så mycket skriverier.
Alltså, är det här en 1900-talsfenomen?
Ja, det här är ett 1900-talsfenomen. Innan var det mycket, mycket hemligt. Alltså, nu skyltar man ju lokalerna med vita flaggor med rödvita tempelherrekors på. Frimurarna har öppet hus. Man visar lokalerna. Man plockar bort
en ganska bra hemsida upptäckte
jag. Ja, så plockar man ju bort många saker som man inte visar upp för allmänheten. Men lokalerna, där får man ju ändå, går man in i en frimurarlokal, till exempel Johannes lokalen som används för de lägre graderna, så ser du ändå en tydlig symbolik här. Du ser det svartvita rutiga golvet. Ska du dra för slutsats, så pratar jag om det här med ljus och mörker. Tittar man på väggarna ser man att det utformas som ett tempel. Ja. Det finns alltid en stjärnhimmel över alla i taket. Så det finns ganska mycket man ändå kan visa upp. Det enda som är hemligt, det är ritualerna.
Mm. Men den här, vad var det du kallar de här skrifterna?
Förrädarskrifterna.
Ja. Men Men du menar att de i huvudsak inte stämmer?
Alltså, det är väl lite olika egentligen. Alltså det, om man tittar på de här gamla förrädarskrifterna från 1700-talet, det är de jag kallar förrädarskrifter, då, det är ju... Man blandar sånt som är sant med sånt som inte är sant när man pratar om vad frimurarna gör och vad de hittar på och sådär. Sen finns det, så kan man välja om man vill kalla det för förrädarskrifter, men alltså folk som har varit med i frimurarorden, som har tagit ganska många grader, som sen hoppar av och som avslöjar vad man har varit med om, trots att man har dyrt och helt lovat att man inte ska göra det. Den typen av avslöjan har ju kommit ut. Det finns ju också då en norrman som har i princip publicerat alla ritualerna i den svenska riten för 1-10. Vad det gäller ritualtexter då. Vad man nu skulle vara hjälpt av att läsa det. För det är ju nästan på obegripligt om man inte vet hur lokalen ser ut.
Mm. Men det har ändå varit ett väl organiserat ordenssystem här. Ja, och det är ju många, på många ställen så det har ju varit nyckelpersoner som har varit med i de här. Finns det många sådana världshistoriska händelser där man kan säga att frimureriet faktiskt har spelat en roll? Du nämnde ju här att många revolutionärerna i Frankrike var frimurer.
Jag skulle säga framförallt, om jag skulle peka på något, så är det definitivt USAs grundande kopplat till amerikanska frihetskriget.
Ja, för både Washington och Benjamin Franklin var...
Absolut. Ja. Titta på den amerikanska konstitutionen som bygger mycket på alla människors lika värde. Alltså det är upplysningstankar. Frimureriet är ju också delvis ett upplysningsfenomen. Titta på dollarsedeln, den avbrutna pyramiden, det allseende ögat. Alltså du har ju de här symbolerna.
Det är frimurarsymboler.
Ja, det är frimurarsymboler.
Ja. Finns det några andra stora världshändelser eller så där man kan peka så tydligt att frimureriet har spelat en viss roll?
Nej, det skulle jag inte säga.
Inte i svensk historia?
Nej. Alltså, jag, inte med de händelser jag nämnde. Då frimurar har spelat en roll, så att säga. Men sen så finns det ju många liksom, så här, kulturpersonligheter som har varit frimurare. Och som också, och vilket märks i deras verk. En sån som Mozart, till exempel. Som är frimurare och vet vad man ska leta efter. Så finns det hur mycket frimuri som helst i Trollflöjten, till exempel.
Göte, var inte han frimurare?
Göte frimurare också.
Finns det några fler sådana riktigt stora namn?
Bland konstnärer så?
Ja.
Bo Setteling i Sverige. Alltså det är väl kanske inte på den nivån, men ändå som ett exempel på en poet som var frimurare som skrev mycket. Det finns ju en del av hans dikter som är oerhört frimureriska. Om ni vänner talar om konstuttryck, jag skulle säga det också, därför att om man tittar på Gustav III igen, han skriver ju faktiskt en pjäs. Jag ska inte kalla för en svensk trollflöjten, för det vore förmätet då, men han skriver en pjäs som heter Den svartsjuke neapolitanaren, skriven någon gång i början på 1790-talet, som är full av frimurarsymboler, ungefär som trollflöjten. Vandring, sökande, prövningar, tretalet, tre knackningar, tre män, tre frågor, alltså mycket sånt som kan, vet. Är man frimurare så ser man oerhört mycket i den pjäsen också. Och det visar ju också hur mycket det ändå på något sätt betydde för honom.
Mm. Kan man se sånt i moderna verk då också? Så? Filmer och...
Jag har inte riktigt tänkt på det faktiskt. Men man vet, med just Trollflöjten är ju väldigt tydligt. Första takterna till exempel.
Vad då första takterna?
Lyssna på de första takterna i Trollflöjten. Jag säger inte mer, men...
Ja, vi lämnar den med båta.
Ja.
Olle Larsson, historiker och frimurare. Precis. Av högsta graden.
Ja.
Stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.